tillsammans? Ska vi be tillsammans? Tack Herre för den stunden. Tack Herre för att komma inför dig och ta del av ditt ord. Tack Herre för dina rika skatter som finns i ditt ord. Tack Herre att du ska välsigna oss den här stunden. Amen. Ja, jag har tänkt att dela några tankar om församlingen. Och det finns mycket gott att säga om församlingen. Och jag kommer dela några tankar om hur Gud i sin församling förenat olika folkgrupper och olika samhällsklasser för att bli något nytt och för att visa på honom. Och vi börjar med att läsa från första Korinthierbrevet 1, verserna 26-29, där Paulus skriver till församlingen i Korint. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga, inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka de starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. När vi läser Bibeln ser vi gång på gång hur Gud på olika sätt väljer ut människor som ingenting är i omgivningens ögon. Och jag tänker nu ta oss med på en resa genom några olika bibelböcker där vi kan läsa om detta och även hur Gud bygger sin församling. I Gamla testamentet kan vi läsa om hur Gud utväljer Israel till sitt eget folk. I första Moseboken 12, verserna 1-3 läser vi. Herren sa till Abraham, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Gud valde ut en man, Abram, senare Abraham, som blev ett stort folk, Israel. Och genom Abrahams efterkommande, Jesus, har alla jordens släkten blivit välsignade. Paulus skriver om detta i Galaterbrevets 3:e kapitel och 8:e vers. Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro och gav i förväg detta glädjebud till Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. I evangelierna i Nya testamentet läser vi om hur Jesus möter och väljer ut människor som var föraktade i omgivningens ögon. Vi kan till exempel läsa från Lukas evangeliet 7:36-50. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid och han gick hem till farisén och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv. Hade han där varit en profet så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Han svarade, mästare, säg det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt antar jag. Jesus sa, du har rätt. Under Nya testamentets tid, liksom idag, kunde människor vara föraktade på grund av olika orsaker. Och i Lukas evangeliet 19, 1-10 läser vi om en annan person som liksom kvinnan var starkt ogillad. Men här handlade det om en man som var förman vid tullen och samarbetade med den dåvarande ockupationsmakten från Rom. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Det fanns en man som hette Zacchaeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkets skull, eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom: Zacchaeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han tog in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa till Herren: hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och jag har lurat någon på något, betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom: idag har frälsning kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Två olika berättelser, men med samma kärna. Jesus möter uträknade människor med sin kärlek, eftersom det står i den sista versen som vi nyss läste: människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. När vi efter evangelierna kommer till apostelgärningarna läser vi den första församlingen i andra kapitlet, verserna 42-47. De är troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var i tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket, och Herren ökade var dag skaran med de som blev frälsta. Vilka var de som blev frälsta? Var det också människor som omgivningens ögon var uträknade? Det framkommer inte av just den här texten, men det som är tydligt är deras gemenskap, enighet och glädje. När vi fortsätter att läsa i apostelgärningarna ser vi hur evangeliet sprider sig allt mer. Och vi ser också hur Gud förändrar vanliga tankesätt för att människor ska bli frälsta och ett i honom. I apostelgärningarna 10 läser vi om Petrus får se en syn att han skulle äta mat som en jude inte fick äta. Han blir kort därefter inbjuden till en man vid namn Cornelius, en icke-jude, som en jude inte fick besöka. Petrus slutsats av det inträffade framkommer av verserna 34-36. Då började Petrus tala: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Efter apostlarna kommer vi till Paulus brev till olika församlingar. Vi ser direkt inledningen till det första brevet, i den ordning som de är upptagna i Bibeln, Romarbrevet, hur Paulus vänder sig till olika folk och olika samhällsklasser. I Romarbrevet 1:14 står det: jag har skyldigheter både mot greker och barbarer, både mot lärda och olärda. Och i vers 16: jag skäms inte för evangeliet, det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken. Alltså både juden och greken, både olärda och lärda. Paulus längtan var att alla skulle nås av evangeliet, oavsett bakgrund. Och när vi fortsätter att läsa Nya Testamentet kommer vi till första Korintherbrevet. I 12 kapitlet blir det på nytt tydligt att vår bakgrund inte längre har någon betydelse i församlingen. Paulus skriver i verserna 12-13. Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många, utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. En och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Tänk vilken storhet med Guds församling att slavar och fria utgjorde samma kropp och hade full gemenskap med varandra. Och eftersom kroppen hör ihop så både lider och gläds den tillsammans. Vi fortsätter i samma kapitel i verserna 26-27. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad gläder sig alla de andra delarna med den. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Efter de båda Korintherbreven kommer vi till Galatierbrevet, där Paulus skriver till församlingen Galatien. I 3 kapitlet tar han på nytt upp hur judar, greker, slavar och fria är ett i Kristus. Men här tar han också upp att man och kvinna är ett i Kristus Jesus. Det står i Galaterbrevet 3, 26-28. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt i Kristus. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. I nästa brev, i Efesierbrevet, beskriver Paulus hur vi kristna med icke-judisk bakgrund har fått del av samma löfte om den kommande messias som judarna, det vill säga Jesus Kristus, och hur Kristus gjort judar och icke-judar till ett. Vi ska läsa från Efesierbrevet 2, 11-18. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av de som kallades omskurna, med de omskärelse som görs på kroppen av människohand. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som har gjort dem två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra dem båda till en enda ny människa, och så skapa frid. Så skulle han försona dem båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Vi läste tidigare från första Korintherbrevet om församlingen som en kropp. I Kolosserbrevet skriver Paulus att det är Kristus som är huvudet för denna kropp. Det står i Kolosserbrevet 2, 18-20. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom, och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Vi läste också här att hela fullheten bor i honom. Om vi går tillbaka till Efesierbrevet ser vi att Paulus också där skriver om fullheten, och att det är församlingen, Kristi kropp, som är fullheten. Det står i Efesierbrevet 1, 22-23. Allt la han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han till församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Det är starka ord, församlingen som fullheten av Kristus. Det är därför som vi alla är viktiga. Tillsammans visar vi på Kristus. En viktig del av detta är syskonkärleken. I första Thessalonikerbrevet 4 och 9 skriver Paulus till församlingen i Thessalonike. När det gäller syskonkärleken behöver vi inte skriva till er. Ni har själva lärt er av Gud att älska varandra, och den kärleken visar ni alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er bröder att göra det ännu mer. Så långt Paulus. Längre fram i Nya testamentet kommer till första Petrusbrevet. Petrus beskriver församlingen med följande ord i första kapitlet, verserna 9-10. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Ni som förr inte varit folk är nu Guds folk. Det var sant när Petrus skrev sitt brev, och det är sant för oss idag. De flesta av oss kände inte varandra innan vi blev frälsta. Vi var inte ett folk och vi hade inte fått barmhärtighet. Men nu har vi fått barmhärtighet och nu är vi ett folk tillsammans. Och det är verkligen något som vi kan tacka Gud för. Jag talade tidigare om syskonkärleken. Den är oerhört central i Johannes första brev. Vi läser från det fjärde kapitlet, verserna 11-12. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra, förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Nu har jag gått igenom ett antal bibelverser som på olika sätt beskriver församlingen här på jorden. Tänk vilken rikedom det är att få tillhöra Guds församling. Men eftersom jag började min genomgång i Bibelns första bok, vill jag avsluta den i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Vi läser den 21 kapitlet om den nya himlen och den nya jorden och om Guds folk. Johannes skriver i verserna 1-4. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen: se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga, för det som förr var är borta. Det finns alltså en fantastisk framtid för Guds församling. Jag har försökt att belysa hur Gud på olika sätt utväljer det som ingenting är för att bygga sin församling, och hur han förenar olika folkgrupper och samhällsklasser. Det finns en plats för var och en av oss i Guds församling, och tillsammans visar vi på Kristus. Vi får också älska varandra och på så sätt visa att vi hör ihop. Jesus säger i Johannesevangeliet 13, 34-35: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Men var finns du i detta? Du kanske teoretiskt förstår att du är en del av kroppen och att du är viktig för helheten. Men det kanske inte har landat i ditt hjärta. Jag känner för en egen del ett behov att förstå mer av vad detta verkligen innebär. Så mitt förslag är att vi i så fall tillsammans ber den bön som Paulus ber i Efesierbrevet 2, 17-23. Då tänker jag speciellt då på de två sista verserna, men läser hela sammanhanget. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen, och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han till församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Amen.
Det var en bra grund Anders la där för det vi delar med varandra. Det är om församlingen. Det är en förmån att dela Guds ord med er idag. Det känns som en stor förmån, och att ha det här temat församlingen. Skriften förutsåg, läste Anders från Galaterbrevet, att Gud skulle förklara hela hedningarna rättfärdiga av tro. Och där är vi idag. Vi är förklarade rättfärdiga av tro och insatta i hans församling. Och det kan vi tacka Gud för. Herre, jag tackar dig för din församling, Herre. Jag tackar dig för att vi är förklarade rättfärdiga av tro, Herre. Jag tackar dig för den här företeelsen som heter din församling, Herre. Jag tackar dig, Fader, att vi är insatta i den, Herre. Jag tackar dig för din tanke med din församling, Herre. Jag tackar dig, Herre, för ditt ord. Amen. Amen. Tack, Jesus. Församlingen, det är något unikt. Det finns ingenting i den här världen. Det finns ingenting som motsvarar församlingen. Den är helt unik i sitt slag. För den är bland annat detta. Den är Guds hus. Det är Jesus själv är hörnstenen. Det är Jesus är huvudet. Den är Kristi kropp. Den är Guds hemlighet, står det. Guds hemlighet uppenbarad. Och Guds församling har ett Guds folk. De utkallade, hans eklesia, den utkallade skaran. Och det är Guds församling är också Guds hus. Eller som det står i den grekiska grundtexten, Guds oikos. Det är Guds hushåll. Det är de som bor i huset. En familj som är varandras syskon. Oikos, det är en bild i Nya testamentet på den kristna församlingen. Guds hushåll. Och ingår vi i hans hushåll så betyder det att vi är familj med varandra. Vi som har förklarats rättfärdiga av tro. Och jag har min utgångspunkt i Kolosserbrevet 1:13. Till 18. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt, i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Tronförstar och herradömen, härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Jag känner att det kan inte bli så mycket tydligare än så här. Han är huvudet. Och vi som har jobbat inom sjukvården och rört oss lite med latin och så. Det står kefale. Han är huvudet för sin kropp, somatos. Det är en tydlig bild alltså på huvud och kropp. Som är församlingen, läste vi här, ecclesias. Det är de utkallade ut ur världen och in i Guds, insatta i Guds rike. Församlingen är inte en byggnad i första hand. Utan den utgörs av hans kropp, av oss lemmar i den. De utkallade ur världen, de som har förts in i sonens rike som det stod här i vers 13. Denne Jesus som vi läste om. Den är Jesus, den förstfödde från de döda, han som är skaparen och försonaren. För vi läste, i honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är församlingens huvud. Kristus och hans församling är en levande enhet. En enhet. Vi är lika mycket förenade och ett. Som det äkta paret, säger Guds ord. Vi läser från Efesierbrevet 5, 31 och 32. Då står det så här om äktenskapets instiftande. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Amen. Och församlingen är ju Guds hemlighet uppenbarad. Kroppen, alla kroppens delar är under huvudets kontroll och lyder huvudets direktiv. Allt utgår från de signaler som huvudet ger till kroppen. Det finns en ordning i Guds församling som finns beskriven i Guds ord. Amen. Och det finns en uppståndelsekraft i Guds församling som Anders läste om i Efesierbrevet. Den kraft som är verksam, läste han om. Den kraften är verksam i hans kropp och genom hans kropp. Det är uppståndelsekraften. Halleluja. Att Jesus har dött, men han har uppstått. Tack vare Guds uppståndelsekraft. Och den kraften är verksam i hans församling idag. Amen. Så vill jag säga några ord om Kristus som hörnstenen i Guds församling, i Guds husbygge. Vi läser från Efesierbrevet 2:19. 19-22. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Amen. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund och där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Jesus Kristus är hörnstenen, han är grundstenen. Och i honom, det är i honom som vi bygger våra liv och vår församling. I honom fogas vi samman och växer upp till ett heligt tempel i Gud. Vi blir sammanbyggda sten för sten. Så att vi blir en boning åt Gud. I honom fogas hela byggnaden samman. Han är den första stenen. Han är huvudhörnstenen. Enligt grundtexten då. Han är grundstenen i det andliga huset. I det andliga bygget. Det är där det börjar. Men i honom fullbordas också bygget. Därför att han även kallas för slutstenen. Den slutstenen, den som sätts in sist i husbygget. Den kallas också för hörnsten. Så han är början och slutet. Slutstenen infogades till sist. Och hade samma mått som grundstenen för att den skulle passa. Och då visste man att ritningen var rätt. Och det höll. Dessa två stenar håller ihop hela bygget. Jesus är både den som börjar och fullbordar det andliga huset. Han är början och slutet. Och han är alfa och omega. Det börjar med honom och det slutar med honom. Och en dag ska han fullborda allt. Och då ska slutstenen, står det i Zakaria 4 och 6. Den ska föras fram under jubel. Slutstenen ska sättas in och Jesus ska fullborda allt. Men innan dess så har vi som Guds församling ett heligt uppdrag att fullborda. Att göra Guds vishet känd genom församlingen. Halleluja. Efesierbrevet 3 och 10. Det här är stort tycker jag. Det är ett stort uppdrag vi har fått som Guds församling. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göra känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus vår Herre. Nu skulle Guds vishet göra känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Och det här var ett evigt beslut. Det var taget hos Gud långt före tidernas begynnelse för att det skulle förverkligas genom Jesus Kristus och hans uppståndelse och hans plantering av församlingen. Och församlingen har fått makt och auktoritet i Jesu namn. För Jesus Kristus är Guds hemlighet uppenbarad. Och eftersom församlingen, vi alltså, och eftersom församlingen är hans kropp så skulle denna sanning om Kristus göras känd genom församlingen. Att han har dött, han har uppstått och han lever idag och han frälsar idag. Han föder på nytt idag. Den sanningen ska göras känd genom församlingen. Nu byter jag spår från Kristus som församlingens huvud och hörnsten till oss. Som utgör församlingen. Gud har gett oss anvisningar om hur vi ska förhålla oss i Guds hus. Det är ju hans hus. I Guds hushåll som oikos betyder som vi sa tidigare. Och det finns gott om anvisningar i Guds ord. Hur vi ska förhålla oss till varandra i Guds församling. Vi kan gå till 1 Timoteusbrevet 3 och 15. Men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus. Som är den levande Gudens församling. Sanningens pelare och grundval. Om jag dröjer, säger Paulus, så vill jag att ni ska veta hur ni ska bete er i Guds hus. Guds ord ger oss redskap för hur vi ska bete oss. Gud bor här inne i sin församling. Gud vill bli synlig genom sin församling, genom dig och mig och genom oss. Och hur ska vi bete oss då? Det finns några nyckelord i Guds ord. Det är bland annat gemenskapen som Anders var inne på. Koinonian, den här delaktigheten vi har i varandra för att vi är varandras syskon. Den här kärleken till varandra. Jag ger ett nytt bud, läste Anders. Jag ger er ett nytt bud att ni ska älska varandra. Älska varandra. Tålamod, ha tålamod med varandra. Fördragsamhet. Och låt andens frukt regera här i Guds församling. Vi behöver helgas och bära andens frukt. För andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. När detta blir verksamt i våra liv så blir Guds församling det han hade tänkt att den ska vara. Full av kärlek och tålamod och nåd med varandra. Och ett mått av självbehärskning också då. Ett av många bibelord, som jag sa, i Nya testamentet som beskriver hur vi ska förhålla oss till varandra. Det finns i Kolosserbrevet 3:12-16. Det finns mycket mer att gräva i, men jag tar det här. Klä er som Guds utvalda. Underbart, vi är utvalda av Gud. Rättfärdiggjorda av tro. Som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och överallt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Och låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Och låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Halleluja. När det här finns i församlingen så blir Kristus synlig. Guds hemlighet blir uppenbarad genom församlingen. Guds makt blir uppenbarad genom hans församling. När vi är ett hjärta och en själ. När vi har enhet, när vi har fördragsamhet, när vi har kärlek. Så blir vi en Guds uttryck för Guds kärlek i den här tiden. Paulus säger till Filipperna. Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer. Och det är en bön att be. Att vår kärlek ska överflöda mer och mer. Petrus säger i 1 Petrusbrevet. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Ni är ju födda på nytt. Älska varandra uthålligt. Så ge inte upp. Och känner du ingen kärlek så, till något syskon, så be om det då. För vi ska älska varandra uthålligt. Vi ska inte ge upp det. Och Paulus till Efesierna. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Det är en uppmaning. Gör allt ni kan. Gud vill att hans frid ska regera i våra hjärtan och i hans församling. Och att vi ska vara tacksamma. Det är också ett nyckelord faktiskt i Bibeln. Var tacksamma. Jag tror jag läste det där i Kolosserbrevet. Just det. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Och på flera ställen så står det också att vi ska tacka Gud för varandra. Tacka Gud för syskonen. Tacka Gud för församlingen. Tacka Gud för att du får vara en del av den i kroppen. Vi ska vara tacksamma för varandra. Och den stora förmånen att få tillhöra Guds församling. Genom frälsningen, rättfärdiggörelsen och genom dopet. tacksamma för ett gemensamt mål och en gemensam mening. Mål och mening. Och det är vårt uppdrag att föra ut hela evangeliet för hela skapelsen. Jag tänkte avsluta och läsa Markus 16 och 15. Och han sa till dem: gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Tack Gud för din församling. Ja, Herre, jag tackar dig för din församling i den här tiden, Herre Jesus. Jag tackar dig för att din församling är ett uttryck för dig, Herre, i den här tiden och i den här världen, Herre Jesus. Jag tackar dig, Herre, för din församling. I Jesu namn. Amen.